Tack för inbjudan till Fiskebäck. Jag sa när jag kom idag hit att det är konstigt att inte jag är här oftare. Det så tycker jag bor rätt så nära och så tycker jag att jag känner en hel del av den här församlingen genom åren. Har mött er vid olika tillfällen, men det är alltid någon som man möter för första gången. Jag är från Västerdalarna, därför låter jag så här. Har då som sagt en evangelisttjänst i Ekumeniakyrkan, är pastor och evangelist sedan ganska många år nu. Första gången jag mötte egentligen Fiskebäcks missionsförsamling, det var när det var tältmöten vid Tibergs möbler för många år sedan. Då var jag med och bar Liselott J. Anderssons böcker. Det var mitt uppdrag, det var så jag kom in i det hela. Så när hon nu, jag pratade med henne i telefon igår, och när hon nu kommer hit ganska snart och ska predika, så kan ni ju påminna henne om detta om ni vill. Att det fanns någon som tidigare bar dina böcker. Hon var väldigt tacksam att hon fick gå vidare sen, kan ni säga. Mitt tema, ska vi leka kurragömma, har väckt en del frågetecken. Det gör väldigt ofta mina teman. Jag brukar få ge dem långt i förväg när jag ska iväg någonstans. Och så vet jag, de mejlar jag iväg det. Och så tänker jag, det här blir ett väldigt bra tema. Och så har jag själv liksom kunskapen om vad jag skulle vilja med det. Och så kommer nästan alltid ett returmejl då. Kan du utveckla detta lite? Och då kan jag oftast inte det. Utan då börjar jag fundera, hur var det nu jag tänkte? Och vad var det egentligen jag ville med det? Och hur mycket vill jag innan liksom ge detta vidare? Men det här vet jag ganska mycket vad jag skulle vilja med. Det är ju så att de flesta som är här inne idag har ju någon gång lekt kurragömma. Det tror jag, jag kan knappt tänka mig att det finns någon som aldrig har gjort det. Om inte annat så har du gjort det när du satt på bussen in till stan och såg ett litet barn som stirrar på dig. Då kan man efter ett tag börja göra lite så här för att få den att le eller skratta, få kontakt med mig. På något sätt har vi alltid gjort det, men då gör ju vi det med en vuxens kunskap. Vi vet någonstans när vi väljer att leka kurragömma med ett barn att det kommer att lösa sig. Det kommer alltid ordna sig. Vi kommer att bli upphittade, både jag och barnet, om vi gömmer oss lite och växlar så. Men ett barn vet ju inte alltid det. Och tänker kanske lite spännande i början. Man har hållit på och gjort det några gånger, så kan man ju tänka, jo men det löser sig alltid. Men så kan man ju komma till det där att det inte gör det. Kommer det verkligen att lösa sig? Ni vet, när vi letar efter ett barn, då kan vi säga högt så här. Men var är Anna? Och så går vi runt och letar bakom flygen hemma. Vi letar vid vår fina soffa. Och så ser vi plötsligt vid den där långa gardinen vid fönstret ett par fötter som sticker fram. Och den rör sig lite, gardinen. Och då går vi förbi den. Så gör vi ju. Och så säger vi fortfarande, men var är Anna? Och så rör den sig ännu mer. Och så efter ett tag, åh, där är Anna. Och så blir vi jätteförvånade. Som barn är det ju väldigt spännande detta, att gömma sig och tänka, kommer de att hitta mig? Efter ett litet tag kan det bli tröttsamt. Och är vi då lite oförståndiga som vuxna när vi har bytt? Barnet räknar till 100 och jag som vuxen ska gömma mig. Och då gömmer jag mig på ett supersmart ställe. Då dröjer det ju inte så länge förrän barnet tröttnar. Och tänker, nej jag vill inte leka mer, kom fram. Och man liksom suckar, man tycker att det är tråkigt. Eller så kan man komma till ett smärtsamt läge. Och det gäller att hålla balansen där. Och det är ju det här när man börjar ana en liten darrande underläpp och en liten rädsla. Tänk om du är borta. Om jag inte hittar dig igen. Har du försvunnit? Och då är det en balans att innan det sker, eller precis när man märker nu är det skarpt läge, då tittar man fram Och så kommer jublet igen. Yes! Det här var roligt. Förhoppningsvis. Det behövs en viss finkänslighet när man leker kurragömma. Ni minns väl några av er i alla fall i den här våren, i slutet av februari, i början av mars. Då lekte någon kurragömma med världens media. All världens media hade ett enda fokus under en tid. De flesta, radio, tv, ut över hela världen när man tittar, de hade samma fråga. Och den frågan var, men var är Putin? Sa de, var är Putin? Kommer ni ihåg? Du vet, jag har kommit på att jag kan nästan inte säga det. Jag vet att folk skrattar fel anledning. Jag har sagt, jag har lyft den där några gånger i vår i några olika sammanhang. För jag tyckte det var så fascinerande det här, hur det liksom tog tag i folk att Putin försvann. Men alla tyckte det var så roligt när jag sa det på Dalmål. Så jag kom på efter ett tag, det är därför de skrattar. För jag kan inte säga Putin, det blir liksom inget allvar, va? Man känner ju, vi lite, har varit lite rädda för ryssen och så kanske vi börjar bli det igen. Och så ska jag säga, var är Putin? Och då tycker alla det är jätteroligt. Jag tror inte alltid att det svåraste ordet för någon som är från Västerdalarna, det är sjuksköterska. Det är görsvårt. Men jag tror Putin är nästan lika konstigt att få till så att det blir lite seriöst så här. Men så en dag, då andades en del ut som följde detta. När Kreml sa, där är Putin! Och det var när det var statsbesök vid Kreml. Då plötsligt, jag tror det var 12 mars eller något sånt. Då klev Putin fram och då hade spekulationerna pågått hur länge som helst. Är han under flygeln? Är han bakom gardinen? Är det det blanka man ser bakom soffan? Och så hade man massa olika förslag på var Putin kunde vara tills han då klev fram. Och jag skulle säga att jag tror kanske ingen har fått svar på den. Jag funderade över det när jag förberedde detta och tänkte, vart tog han vägen? Var det någon som fick förklaringen? Utan vi bara andas ut och tänkte, kanske det är något så när ordningen återställt. Nu har han åtminstone klivit fram så vi har kontroll över var han är. Och finns någonstans Rysslands ledare som darrar lite för oss ibland, eller vi darrar inför honom kanske. Det finns en gräns för när en kurragömmalek inte är rolig längre. Och det är ju då när den vi letar efter försvinner och vi tänker efter ett tag, personen är borta. Då är ju min stora fråga idag, kan man leka kurragömma med Gud? Jag har ingen aning. Jag vet inte om man kan det. Men jag börjar ana att Gud ibland leker kurragömma med oss. Så vill jag gärna tänka. Tänk om det är så att det till och med går att tänka sig att det finns en lekfullhet i detta. Att den Gud som vi lär oss med åren att möta på ett särskilt sätt. Som vi på något sätt har anat, ja, men det är så här Gud rör sig i våra liv. Det är det här vi känner igen. Och plötsligt så visar sig Gud i en ny skepnad. Och då är frågan, känner jag igen Guds närvaro när det inte längre ser ut på samma sätt som jag har lärt mig? Tänk om det är så att Gud leker kurragömma. Kan det vara det? Vi letar och vi undrar och så småningom så tröttnar vi som Guds barn och rädslan kan ta vid. Tänk dig att Gud står bakom ett träd och väntar och vill att vi ska hitta honom i ett sånt där lekfullt sökande. För den som vågar sig in i en sån lek så behövs stundtals en stor portion tålamod och kanske också det som fanns i inledningen inför anslaget till texten. Tilliten. Att våga pröva tilliten. Håller detta fast jag inte hittar honom under flygen. Fast det inte är på de ställen där jag brukar leta, utan nu verkar det som att Gud har försvunnit. Tänk om man står bakom ett träd. Och jag alltid har tänkt, nej men så här ska det vara. Och så vill att jag ska fortsätta räkna, gärna färdigt till 100, utan att tjuvtitta. Och sen börja söka efter den som gömmer sig och inte ger mig förrän den gömde är funnen. Kan jag få tänka så lekfullt ihop med er en söndag förmiddag som handlar om en treenig Gud? Kan vi tänka så en liten stund? I början så kan det kännas spännande. Kanske till och med att det är någon här som känner, det var en lite intressant tanke. Någon annan tänker, men det där är nog lite barnsligt. Kan Gud vara den som står bakom ett träd och väntar? Jag tycker så otroligt mycket om den bilden. Jag har burit den inom mig ganska länge. Trots att jag ofta ger upp innan jag har funnit honom. Förtroendet att bjudas in i en lekfull tro tycker jag är någonting väldigt vackert. Det handlar om också att få en viss självdistans. Att jag vågar titta på mitt liv utan att jag alltid har svaren klara. Men detta är otroligt svårt. Det är så oerhört svårt. Varför? För att livet blir lätt alldeles för komplicerat. Och så många smärtsamma erfarenheter som du och jag har upplevt och upplever av Guds frånvaro i vissa tider. Det kan få oss att ge upp. Kanske inte ens ha lust att leka den där leken. Livets olika utmaningar och stora allvarsamma uppdrag placerar den där kurragömma leken i ett ganska barnsligt stadium. Jag är väldigt medveten om det. Och då tänker vi, det där har jag redan passerat. Men kanske det går att börja räkna till 100 igen. Tänk om det är möjligt. Jag tror det. För paradoxalt, motsägelsefullt nog, så tror jag att bilden av den kanske barnsliga leken egentligen handlar om att hitta en tro som börjar mogna. En övning i tillit och uthållighet. Förtroendet som är från Guds sida, att inte glömma leken i sitt liv, även när livet pockar på och det känns så otroligt svårt. Att inte glömma utan våga lita på och fortsätta söka. Lika gärna som vi säger någonstans bland alla skuggorna så kan vi få leta bakom träden. För någonstans där finns han. En mognande tro, den formas i sökandet och lekfullheten. Är det det viktigaste jag vill säga idag? Ja, det är faktiskt det. En mognande tro formas i sökandet och lekfullheten. Jag tog med mig en artikel som jag har skrivit ut den här veckan. Som är en intervju med Ann Heberlein. I Dagens Nyheter kom den i början av veckan. Ann Heberlein är ju en fascinerande människa tycker jag. Ni kanske såg det här dokumentären nu som är i 3 avsnitt som handlar om att ha en diagnos av att vara bipolär. Så är det några människor som Ann Heberlein möter och samtalar om med utifrån den här diagnosen. Hur lever man sitt liv? Vad händer när man bär på den diagnosen? Hon är teologie doktor i etik, verksam vid Lunds universitet. I mina ögon och i min läsning är hon en otroligt skärpt kvinna. Det måste jag säga. En del av hennes böcker, titlar kanske någon känner igen. Den som jag läste, som jag har sagt ibland, en av de böcker jag läst som nästan var som, ursäkta ordet, en käftsmäll. Det var Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Jag kunde inte lägga ifrån mig den. Den var så liksom, jag måste läsa till sist. Jag hade med mig den överallt. Jag satt på tåget och läste, jag kunde inte sluta. Som handlar om hennes egen kamp med bipolär sjukdom. En annan heter En liten bok om ondska. Ett gott liv är en bok. Etik, människa, moral, mening. Och så har det precis kommit en bok nu. Och det är därför hon är lite i ropet. Och den boken, den heter Gud, om vi ska talas vid, du och jag. då måste jag vara helt ärlig. En extremt lång titel. Men ibland så håller det. Gud, om vi ska talas vid, du och jag, då måste jag vara helt ärlig. Och så sägs det då i den här artikeln. Få binder samman högtflygande idéer med marknivån som Ann Heberlein. Och så sjunger vi. Bara den som vandrar nära marken kan se dina under, Gud. Och så tänker vi, vilken söt barnsång. Nej. Alla är vi Guds barn och det innebär en sorts övning i tillit genom ett helt liv. Jag ska citera något ur den här artikeln. Där hon börjar presentera henne lite för dig. Se om du vill bita i något av hennes litteratur. Den är häftig, ska jag säga. Jag ska inte säga nu att jag rekommenderar den, men jag säger att den är häftig. Jag hade rätt trassliga tonår. Mycket ångest och känslor av meningslöshet. I 20-årsåldern gjorde jag ett allvarligt självmordsförsök. Det blev någon slags vändpunkt. Efter det sökte jag mig aktivt i kyrkan. Och så står det så här. Att hon, alltså Ann Heberlein, har hållit fast vid Gud sedan dess beror inte på att han har gjort hennes liv lättare. Det här tycker jag är något så enormt bra. Det händer att vänner och bekanta till Ann Heberlein som inte är troende säger: åh, jag önskar att jag kunde tro på Gud för då skulle allt vara så enkelt. Och så säger hon så här. De tror att man går omkring i någon slags kokong av trygghet. En känsla av att allt av att vara oändligt älskad. Min tro på Gud har aldrig fått mig att känna så. Tvärtom är det ytterligare en dysfunktionell relation i mitt liv som jag ska försöka hantera. Säger Ann Heberlein. Det gör ont att uppleva att inte Gud heller ger mig känslan av allomfattande kärlek. Beskriver hon lite senare när hon berättar om sina trasiga relationer med män. Inte heller stannar hos mig utan också överger mig ständigt och jämt. I boken har jag tillåtit mig att totalt hänge mig åt de känslorna. Jag har inte läst den än, men jag ska. I boken skriver du, säger journalisten, jag är en sån man överger. Varför tror du att du är det? Och så börjar hon lägga ut texten om det. Och så säger hon då, det sista jag citerar. Jag söker efter någonting att hänga upp mitt liv på. Jag längtar oerhört starkt efter en mening. Troligen för att jag har upplevt en enorm tomhet i mitt liv. Jag tycker att detta var starkt. Jag ska försöka. Jag gruvar mig och jag har börjat gjort research. Men jag ska försöka ha ett samtal med Ann Heberlein på bokmässan i september. I Betlehemkyrkan, en av kvällarna där. Att jag gruvar mig beror på att jag känner en sån otrolig respekt för henne och för all den kunskap hon har och att hon är så, min bild av henne är att hon är så stark och samtidigt så bräcklig och det är lite svårt att hitta i och med att hon har denna enorma kunskap och är väldigt duktig. Be gärna en bön för det samtalet. Jag måste säga, när jag har läst henne och det jag ska läsa och den här artikeln, så finns det någonting otroligt friskt och utmanande i hennes påstående. I hennes sätt att närma sig det heliga. Jag tycker att det blir trovärdigt. Även om jag kanske inte alltid begriper eller omfamnar hennes teologi. Hon brottas utifrån det som är hennes perspektiv om en patriarkalisk dominerande gud. Och så får hon kämpa med det. Men det jag upplever allra viktigast med henne och som jag tycker är så spännande i den här kurragömmaleken, att Gud gömmer sig, att hon inte får tag, det är att hon talar sant om livet. Hon säger som det är, detta brottas jag med, detta är obegripligt och så får hon ord på det. Och så någonstans i det så säger också hon, och även jag skulle vilja stryka under det i den här kurragömmaleken. När Gud gömmer sig bakom träd och var han nu är. Att det fascinerande är att hon inte lämnar tron. Det säger hon, det föresvävar inte henne. Utan snarare brottas hon med den som hon inte hittar. Hon tar emot rädslan och konfronterar den. Hon brottas med att hon tröttnar på att leta, och så någon gång ibland så berörs hon. Och det är det som gör att man slutar inte. Man fortsätter kurragömmaleken. Tänk om det är så att det är okej. Kurragömmaleken i min värld, det handlar om att våga leken. Att öva mig själv i tillit. Och att bjuda in den treenige guden i mitt livs kamp och i mitt livs glädje. Anden, den heliga ande, som målar Jesu porträtt för mig gång på gång. Det är kännetecknet, om du ibland funderar, är detta Guds ande? Visar detta mot Jesu närvaro, då är det Guds ande. Drar det in i någonting helt annat, då ska man vara tveksam. Andens uppgift är att ge riktningen till Jesus, måla Jesu porträtt. Och vars uppgift alltid är att visa mig vägen till sonen, och sonen som vill visa oss fadern, och fadern som låter oss lära känna sin son. Detta är treenighetens stora mysterium. Visst är detta en gudomlig kurragömmalek, när man ska försöka begripa det, och vi har en massa olika förklaringar till det. Ibland så utbrister vi ändå i ett vittnesbörd, en berättelse om vägen till tro. De är de mest fascinerande berättelserna. Hur Gud har mött eller berört eller fått mig att fortsätta. Då säger vi, där är Gud. Och så överöser vi sociala medier med skapelsens skönhet nu. Det är tussilago och det är vitsipper och det är allt vad det är. Och så har vi alla de där bilderna, för vi fascineras gång på gång över skapelsens skönhet och tänker, finns det en skapare bakom? Och så i alla fall i vår del av världen så är detta en stor fascination. Där är Gud. Någon annan säger, jag mötte Jesus och han förvandlade mitt liv. Och någon kan säga, var är anden? Är detta det moderliga i gudomen? Och så brottas man med de där frågorna. Gång på gång så skulle jag vilja vara en sån människa som ropar 97, 98, 99, 100, nu kommer jag. Och jag ger mig inte med mindre än att du välsignar mig. Jag ger mig inte med mindre. Att äga en förväntan mitt i allt som är obegripligt och ändå fortsätta leta. Gång på gång, den som söker, hon finner. För den som bultar ska dörren öppnas. Detta är min envisa tro. Därför fortsätter jag säga att jag är ett Guds barn. Och jag är en människa som vill mogna i tro och öva mig i tillit. Jag har bestämt mig när jag förberedde mig för den här predikan. Gång på gång genom många år tillbaks. Men det blev påtagligt nu igen. Jag vill fortsätta räkna till 100. Jag vill aldrig förlora barnets nyfikenhet. Och jag vill få fortsätta säga, ibland är det obegripligt det som händer. Men jag vill fortsätta och jag vill tro att Gud står bakom ett träd och väntar. Och när jag inte står ut längre så tänker jag nog att han kanske kliver fram och säger, här är jag. Jag hoppas det, vi ber. Herre, hjälp oss med allas våra liv. Det är mycket som är bra, men det är också rätt mycket som inte är bra. Förbarma dig, Herre. Låt oss aldrig förlora leken. Låt oss aldrig glömma att det att vara ett Guds barn är att mogna i tillit. Att våga kasta sig ut och tänka, jag ramlar inte så jag helt går sönder. Du tar emot någonstans. Förbarma dig över det vi kämpar med. Och välsigna oss i det vi gläds över. Låt oss få se på varann med förstående goda ögon. Och välsigna oss till välsignelse. Hjälp oss att leva trovärdigt. Ber för den här församlingen. Jag ber att det ska vara en plats där man får tala sant och säga som det är. Tack för allt som är gott och starkt här. Tack att du famnar det som är svagt och bräckligt. Och allt det är vi. Amen.